Idag är ämnet någonting oerhört centralt. Vi vill predika det som är centralt i vår kyrka. Och omvändelse är någonting oerhört centralt i Bibeln. Den här lovsången vi sjöng, så att jag med hjärtat förstår att du älskar mig. Och en stark mening. Så att jag förstår med hjärtat att du älskar mig. I den här texten så är ju många som ropar. Undrar alltså hade bestämt sig för att säga samma sak. Men det som står, bröder, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Bakgrunden är ju att Petrus, en av Jesu lärjungar, håller sin första predikan efter pingstdagen. Lärjungarna blir fyllda av den heliga ande och det bara bubblar ju av Jesus. Och det är massa människor som hör. Och Petrus, han predikar om att Jesus blev korsfäst och han uppstod ifrån de döda. Och när han predikar så händer någonting i deras hjärtan. Det står att det hugger till hjärtat på dem. Det var en fråga som var desperat. Vad ska vi göra? Och det är en desperat fråga som ställs också i våra dagar. När en människa blir omvänd så är det alltid följden av en andlig nöd i människans inre. Det är det som leder till omvändelse. Man kan aldrig växa in i den kristna tron. Nej. Vägen in är alltid hjärtats tro på Jesus Kristus och också munnens bekännelse. Det leder till räddning, står det i Bibeln. Romarbrevets 10:e kapitel. Vi har de senaste åren i vår församling sett mycket av omvändelser. Och omvändelser är alltid ett resultat av den heliga ande. Ingen människa kan frälsa någon annan. En människa kan inte frälsa sig själv heller. Det är bara Gud som frälser. En viktig fråga är att ställa sig då. Vad ska en människa omvända sig ifrån? Det som är så centralt. Det ska beröra i predikan idag. Men framförallt, vad ska människan omvända sig till? Det är ännu mer intressant. Och hur går det till? Hur går det till? Vad är det som händer? Det första vi stannar inför, det är de här verserna. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Det första vi stannar inför är att man ska omvända sig från ett liv i synd. Jag ska förklara vad det är då. Synd är uppror mot Gud. Att synda är att leva i uppror mot Gud. Vi säger ofta, och det finns ju också i grekiska, att ordet synd betyder att missa målet. Vad är det man missar? Jo, människans höga kallelse är att leva till Guds ära. Därför är du skapad, därför finns du till. Och när en människa inte lever till Guds ära, då syndar man. Man är i uppror. Man bommar rejält, kan man säga. Man bommar totalt. Det är det som är synd i grund och botten. Att inte leva för Gud. Gud gör anspråk. Kan han göra det? Ja, han är Gud. Och du är skapad av Gud. För Gud. Så viktigt. Och det enda sättet, lyssna, det enda sättet att på riktigt ta vara på sitt liv, det är att leva till Guds ära. På det sättet tar en människa vara på sitt liv. Det står i Bibeln så här. Saltaren. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? En människa kan egentligen inte välja bort Gud. För människan är skapad av Gud. Och för Gud. En person kan ju säga, jag är ateist. Det finns väldigt få ateister egentligen. Man kan förneka Guds existens, men det spelar ingen roll. Gud är inte beroende av vad du tror och tycker om honom. För han är Gud är. Och en människa kan aldrig fly undan sin skapare. För människan är skapad för Gud och till Gud. Det händer att jag då och då möter en ateist. Vet du hur en ateist blir omvänd? Hon får möta den heliga ande. En ateist blir aldrig omvänd genom att jag lyckas förklara. För man kan inte förklara korset egentligen. För korset är en dårskap, säger Bibeln. Utan det är den helige ande som övertygar. Och när den helige ande övertygar, då krackelerar den ateistiska hållningen. Jesus är. Wow. På kyrktorget här för en tid sedan, jag stod och pratade med en nyfrälst man, och han säger så här: för 10 år sedan förnekade jag fullständigt Jesu existens. Det gör jag inte längre. Nej. Vad är bakgrunden? Jo, den helige ande har övertygat om Jesus. Personen kom till vår kyrka, var inte här lång stund och blev övertygad. Och det handlar inte om den positiva atmosfären. Inget mänskligt, vi ska ha positivt. Utan den helige andes atmosfär. Det övertygar. Och det är det som övertygar en människa att hon behöver omvända sig, att hon är en syndare. Lyssna, att synda, det är förnedring. Synd. Att synda är att leva i förnedring. När Petrus här på pingstdagen då predikar, tusentals människor, de är där. Och Petrus predikar om Jesus som korsfäst, varför han blev korsfäst, varför han blev utlämnad. Och vad hans uppståndelse från de döda innebär. Så kan man läsa att det han säger griper tag i deras hjärtan. Det handlar inte om att han med manipulativ förmåga försöker skapa någonting. Nej, det är den helige ande som övertygar hjärtat. Den helige ande avslöjar att det är skit och mörker. För synd är förnedring. För några år sedan, jag är i Litauen och vi besöker en by. En extremt fattig by med fattiga människor, utsatta människor på allt sätt. Kommer in i en lägenhet, en ensamstående kvinna med 8 barn. 8 olika pappor. Vi går runt där i lägenheten och lägenhet och lägenhet. Jag vet inte vad man skulle kalla det. Definitivt inte lägenhet. Och vi ber där i detta hem. För kvinnor har bjudit in oss. Kan de från Sverige komma dit och be i mitt hem? Så vi går runt och ber. Vi ber om den helige andes närvaro. För det var inte den närvaro som var där. Det var en djävulsk närvaro. Kvinnan berättar om hur hon och barnen plågas av onda andar. Men vi ber om den helige andes närvaro. Och så säger tolken så här: hon vill att ni ber för hennes barn. Så vi ber för barnen. Och så ber vi för henne. Och när jag lämnar, det var ju så här, jag var där inne kanske en kvart. Jag visste, jag går ut härifrån så kommer jag aldrig mer tillbaka, men de här lever i det här. Och för mig blev det också en sån oerhört stark bild på vad synd handlar om. Det är förnedring. Detta blev en bild för mig, vad synd handlar om. Och du vet, den som syndar, säger Bibeln, är djävulens barn. Och han utsätter sina barn för förnedring. När jag också gick ut så tänkte jag på vad evangelium handlar om. Evangelium handlar om vem Jesus är. Och vad han gör. Och det står i Bibeln, i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Står det så här att Jesus, han gick omkring, står det. Och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. Det var evangelium. Omvändelse är att omvändas från ett liv i synd. Och synd är inte bara förnedring, det är också bundenhet. Det finns ingen frihet i synd. Det är djävulens lögn. När jag förberedde predikan så kom jag att tänka på en film med Jim Carrey. Jag vet inte om ni har, är någon som har sett filmen Truman's Show? Några. Okej. Okay. Truman's Show handlar om en person, Truman, som lever i vad han tror är hans verkliga värld, men det är en skapad värld, en tv-show. Hela hans liv är en tv-show. Hans fru är en skådespelare. Sen en dag plötsligt så far det ner en strålkastare från himlen. Och han undrar, var kom den ifrån? Det var så att det här var ju en studio. En enorm stor studio. Så det här leder till slut fram till att han upptäcker att det liv han lever är en fullständig lögn. Regissören för tv-showen, han gör ju allt för att Truman ska vara kvar i det här. Han har gjort allt för att skapa en miljö som han inte ska bryta sig ifrån. Och i slutet av filmen så ger sig Truman ut på sjön, på havet. Och regissören gör allt för att han inte ska, att han ska återvända tillbaka. Men det finns en dörr ut ur tv-studion, och det är dörren till frihet. Och genom den dörren måste Truman gå, annars är han bunden. Jesus säger, var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. En människa förstår inte att hon är bunden för hon hör evangeliet. För att människan är förblindad, säger Bibeln. Människan är förblindad. Man ser inte ljuset från Kristus, man är förblindad. Men när evangeliet presenteras så ser människan. Den passar bra där. Tänk på en kvinna som kom på en bönesamling. Hon följde med några vänner. För hon var så bunden i mörker. När hon kom in här i kyrkan. Hon kan inte ens titta upp. Och det röster som talar till att hon ska fly därifrån. Vi ber för henne. Och vi ber om syndernas förlåtelse. Du vet, att be om syndernas förlåtelse, det sätter en människa fri. Så tittar hon upp, så säger hon, lyssna, hon säger, vem har jag varit? Ja, för jävlar, har du bundit henne i lögn i så många år. Men den sonen är fri, säger Bibeln, är verkligen fri. Så omvändelse är att omvända sig från synd. Till vad då? Rättfärdighet. Rättfärdighet. Tillbaka till texten, apostlärningarna. Petrus svarar dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Är du här och känner inte Jesus, Herren kallar på dig till gemenskap med honom. Vad är ett liv i rättfärdighet då? Och kontrasten till uppror mot Gud, det är att göra hans vilja. Och Bibeln säger att Guds vilja är god. Ja, Bibeln säger också att Guds vilja är fullkomlig. Och det behagar Gud. Du vet, det är det här du är skapad för. Det är det här människan är skapad för. Alltså i Bibelns kontext så är faktiskt människan, det är djävulen som ytterst sett gör uppror mot Gud. Och människan dras in i det upproret mot Gud. Men hon är inte skapad för det. För människan är skapad för ett liv med Gud. Så omvändelse handlar om att vända om till ett liv i rättfärdighet. Om så inte är fallet, så behövs ingen omvändelse. Om så inte är fallet, då är allting väl i våra liv. Då är det som är ont gott, och det stämmer ju inte, eller hur? Ont är ont och gott är gott. Att bli frälst, säger Bibeln, det är att komma ur djävulens våld och komma in i Guds rike. Och Bibeln säger att Guds rike, det är vem Gud är. Och i Bibeln står det, Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Vad är det som gör att en människa som blir född på nytt av den heliga ande helt plötsligt vill leva ett liv till Guds ära? För det är det man vill. Det händer med en gång. Vet du vad det bottnar i? Jo, en ny natur. När man blir frälst får man en ny natur. Wow. Det är därför man kan leva i rättfärdighet. Utan denna nya natur kan man inte leva för Gud. Det går inte. En människa blir inte färdig på en gång. Det är något som heter helgelse. Ett svårt ord. Det betyder att bli mer lik Jesus Kristus. Och det är en process. Men vet du, det blir en ögonblicklig förändring i en människas natur. I samma ögonblick man tar emot Jesus Kristus som Herre. Jag var inne på det förra söndagen. Jag talade om rättfärdiggörelse. Rättfärdiggörelse handlar om att han som är perfekt, Gud som är perfekt, han gör mig som inte är perfekt till perfekt i honom. Det här handlar inte om att lägga till med en kyrklig kultur. Nej, utan mötet med Jesus förvandlar. Det är väldigt lätt när man växer upp i en kristen familj. Växer upp mitt i församlingen att man bara kommer med. Man är där. Så man kommer med. För några år sedan, jag är på en ungdomskonferens och talade i Småland. Och det är ett skeende bland ungdomar. Och ungdomar kommer till tro. Och från en församling så är det en anställd ungdomsledare i en frikyrka. Så kommer fram till mig och säger så här, du Christer, kan jag få prata med dig? Jag kan inte hantera det här som händer. Kan du be för mig? Jag hade bjudit in Jesus. Var jag chockad? Tyvärr inte. När hon bjuder in Jesus så förändrar det hela hennes ungdomsledartjänst. Wow. Till ett liv i rättfärdighet, vad innebär det? Jo, från förnedring till välsignelse. Wow. När vi avslutar gudstjänsten så ber vi om Herrens välsignelse. Vet, välsignelse, det är det Gud står för, det är det Gud är. Och det är det Gud vill ska vara i ditt liv, det är det som ska regera i ditt liv. Synd leder till ett liv i förnedring. Guds vilja, ett liv i Guds vilja, till ett liv i välsignelse. Läs den här texten, den kommer upp här. Den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron till deras bön. Senaste åren, vi står mitt i det där vi ser Gud frälsa människor och upprätta människor från ett liv i förnedring till ett liv i välsignelse. Och det handlar inte om att man är så fantastiskt bra, att jag har lyckats. Nej, utan det handlar om vad han gör. Vad Jesus gör. Detta liv i rättfärdighet är ingenting vi skapar, utan vad han gör i oss. Det är det som är vittnesbördet. Religion, det handlar om att försöka behaga Gud. Och vet du vad? Du lyckas inte behaga Gud. Men Jesus behagar Gud. Och han är din rättfärdighet. När jag satt och jobbade med predikan i fredag så ringer telefonen. Ett par som ringer från en stad, jag var pastor. Och de ringer ofta. Man ska be för det ena och det andra. Och allt är inte korrekt i deras liv, men vet, Jesus är där. De här personerna har levt i mycket av mörker och droger och gäng och allt möjligt. Och de skulle på en begravning nu i fredags. Ett gängmord hade skett och de skulle på en begravning. Så ringer klockan 8 på morgonen. Då visste de att jag, då kunde jag svara. Så frågade jag, kan du be inte för oss? Kan du be för att de som kommer på begravningen inte ska vara fyllda av hämnd utan får bli fyllda av kärlek? Och så säger kvinnan så här, kan du be att de blir fyllda med helig ande? Ja, vi ber om det. Det är kontrast, förnedring till välsignelse. Det är också en kontrast från bundenhet till frihet. Det är också vad ett liv rättfärdigt handlar om. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är vad Jesus säger om sig själv. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är en enorm kontrast med att vara frälst och inte vara frälst. Det är kontrasten med att vara bunden och fri. Tillbaka till Truman Show. Truman, han lämnade showen. Han lämnade studion. Han öppnade dörren och gick ut. På utsidan fanns den kvinna som hade varit en skådespelerska och blivit kär i honom och därför tagits ur serien. Ni måste se den här filmen. Men han lämnar pjäsen ut i frihet. Du ska också lämna pjäsen och komma ut i frihet. Med Jesus. En som är frälst för en tid sedan skrev så här. Tack för att ni hjälpte mig. Så att jag fick uppleva mötet med Jesus. Jag känner mig frälst, glad, nöjd. Och det bara bubblar i mig. Det här är en verklig story. Jag har inte hittat på det här. Och sen detta. Jag har hittat hem. Efter alla år i mörkret har jag funnit ljuset. Den här människans hela kroppshållning vittnar om nytt liv. Wow. Det är vad Jesus gör. Jag ska landa i de sista verserna. Tillbaka till texten, Apostlagärningarna 2. Omvändelse genom vad Jesus gjort. Med många andra ord, står det, vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas, räddas betyder det, från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Vad gör de när Petrus talar? De tar emot evangeliet. Det handlar inte om att han vädjar utifrån sina egna ord, utan han talar evangelium. Han talar om Jesus, vem Jesus är och vad han har gjort. När du blev omvänd så gjorde du ingenting. Ingenting. Ja, Gud. Gud såg dig. Gud drog i dig. Gud frälste dig. Det var Gud gör. Rätt ofta, ska jag påstå, så kommer det människor in i vår kyrka på en gudstjänst, på en samling, eller bara hamnar här. De är här en kort stund och så tar de emot Jesus. Vad handlar det om? Jo, du kan bara ta emot frälsning. Du kan inte skapa frälsning själv, utan den ges och tas emot. Lyssna, det naturliga tillståndet för en människa är inte att leva i uppror mot Gud. Nej. Utan det är att leva i tillbedjan av Gud. Vi hade en counter här i lördagskväll, så Olof berättade för mig, Olof Rask, när han var församlingsledare, att det bara står en kvinna i öppningen. Här är ungdomar. Vuxna var på läktaren. Och det bara står en kvinna där. Olof går fram till henne och pratar med henne och frågar, är du kristen? Nej, jag är en sökare. Jag bara kände att jag skulle gå in här. Jag gick förbi kyrka, jag bara kände att jag skulle gå in här. Vet du vad Olof gör? Han får be med henne till frälsning. Vad handlar det om? Och det var Gud gör. Det var Gud gör. Omvändelse handlar om att lita på vad Jesus gjort. Den heliga ande ger övertygelsen om att Jesu blod täcker allt av synd. Det är den heliga ande som föder tro i en människas hjärta att det är sant. Där hände när Petrus predikade. Du vet, att ta emot evangelium, ta emot frälsning, det är att hålla det för sant. Och det är den heliga ande som ger dig denna övertygelse i ditt inre. Det står i Bibeln, alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av genom Kristi ord. Och predikan genom Kristi ord. Det här är på samma sätt idag. När jag är 14 år så sitter jag på läktaren i missionskyrkan. Jag brukar alltid berätta det här på Alfa-kursen. I min hemstad Oskarshamn, det är ungdomsväckelse som berör starkt samtliga kyrkor. Jag som var uppvuxen i pingsthem ville inte ha någonting att göra med Jesus. Jag svor och förbannade inför klasskamrater. Sen är det en klasskompis som blir frälst. Hon som är mest poppis. Den tjej som är mest populär blir frälst. Och så säger hon så här till mig inför alla klasskamrater. Christer, du som kommer från pingstkyrkan, ska inte du följa med mig till missionskyrkan ikväll? Och du vet, hon var ju så snygg. Och jag säger bara, ja. Så när jag kommer till missionskyrkan, så, hon sitter där i kyrkan, jag kommer ju sent, jag hamnar på läktaren. Jag sitter själv på läktaren, förutom en prästfru som jag hade haft i mellanstadiet. Den där prästfrun hade ju bett för Christer, Roshamns pojk, att det skulle bli ordning på honom. Så att Gud skulle få tag på honom. Där på läktaren sker omvändelse. Mellan mig och Jesus. Hon sitter på andra sidan. Hon säger ingenting. Det är jag och Jesus med det här. Det som händer i mitt hjärta är att den heliga ande ger tro på att det Jesus gjort är sant. Och det hände 1984. Och det håller idag. Vet du varför? För det är sant. Det är sant. Det är en objektiv sanning att Jesus Kristus dog på korset för mig, för mina synder. Det är sant att han uppstod ifrån de döda och lever idag. Det är sant det som står att de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det var en evangelist som predikade, heter Arne. Jag minns ingenting av det han sa. Men det hände någonting i mitt hjärta genom det han sa. Och det som talades ut var evangeliet om Jesus. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Vi hade dop här i söndags. Både i gudstjänsten och efter gudstjänsten. Vi ska dop igen den 2 april. Är du här och inte döpt, låt dig döpas. Du vet, dop handlar om att hålla det för sant. Att hålla det för sant. Vem Jesus är. När jag har blivit frälst, vet du, ska vara på riktigt. Ja, vi blir döpt. Eller hur, Reino? Det var så. Amen. Det är skitbra. Dop handlar om identitet. Dop handlar om att lämna en gammal identitet i synd. Till identitet i rättfärdighet. Inte i att jag lyckas, utan i vem han är. Så det handlar om att korsfästa det gamla för att uppstå till ett nytt liv tillsammans med Jesus. När kan det här ske? När en människa har blivit frälst. När en människa har tagit emot Jesus. Aposteln Paulus, han var frälst i 3 dagar. Sen döptes han. Ja. Och han började predika med en gång, kan man läsa i Apostlagärningarna. Det här var predikan om omvändelse. Omvändelse är alltid följd av en andlig nöd. Det är den helige ande som ger den nöden. Och det handlar inte om detta med förkastelse som Satan. Vet, Satan gör väldigt mycket. Vet, när Gud kommer med syndanöd, därför att det finns en lösning. Vet, djävulen har ingen lösning på ditt problem. Jesus är lösningen. Så det handlar om en andlig nöd som leder fram till omvändelse. Omvändelse är från något till något. Det liv du skapar för. Det är för du skapar av Gud. För Gud. Ska vi be? Tack Jesus för din närvaro. Tack Jesus för att din kärlek som är så ofattbar, den gäller mig. Och den gäller var och en som är här. Jesus, din kärlek gäller var och en som inte ens vet hur de ska förhålla sig till dig. Du älskar. Tack Jesus för att du dog för mig på korset. Tack att du tog allt av synd och orenhet upp på korset. Tack att du dog för mig. Tackar dig för nattvarden vi ska få fira som handlar om vem du är, Jesus. Tackar dig för den inbjudan du gör själv till var och en som behöver dig. Jesus. Tackar dig för att du bar allt av synd. Jesus, tack för att ditt blod renar från all synd. I Jesu namn.